Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Som denna gång befinner sig i Stockholm och inte helt ovanligt på Hotell Riddargatan. Och det är ju numera nästan en tradition. Och tradition, ja, det är det även en hel del med veckans gäst som bär på ett efternamn som är legendariskt i svensk tv-historia. Och han fortsätter nu att förpliktiga med sitt namn även i svensk musikhistoria. Vi har sett honom medverka i Idol, Melodifestivalen, Körslaget, Stjärnornas stjärna, Let's Dance och i Så ska det låta, Allsång på Skansen och Lotta och Liseberg och Filip och Fredrik. Ja, alltså det går att räkna upp hur mycket som helst. Men kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna artisten Andreas Weise.
Yay! Vilken introduktion.
Ja, och den skulle kunna vara mycket längre med tanke på allt jag hittar när jag googlade dig.
Det är helt sjukt.
Ja.
Ja, men det räcker ju. Gott och väl.
Ja, det tycker jag. Mm. Men du, vi får ju reda ut det här, för det är ändå så att du bär ett efternamn som förpliktigar i artistvärlden. Så får man lov att säga.
Ja, mer eller mindre, ja.
Mm. Mm. Hur är det att ha det efternamnet och ha varit framförallt när du växte upp och allt det här?
Oj, det är ju väldigt svår fråga. Både lätt och svår. På ett sätt har det ju varit väldigt kul. Speciellt när jag var liten och ung. För då var det ju väldigt sådär, det var ju häftigt på ett sätt. Jag minns när vi satt på lektionerna så var det något djurprogram som var en del av undervisningen. Och jag visste ju att 99% av gångerna så kommer det ju vara något av min pappas program. Och så hörde man liksom, ja, nu var det dags, nu ska vi lära oss om lejon, typ. Och så gick det filmen igång, så hörde man, så såg man ett lejon springa på en savann och så hörde man direkt den här klassiska rösten. Grodan på savannen går bakom lejonet. Och du vet, alla bara vände sig om och tittade på mig och asgarvade. Det var ju väldigt festligt. Såklart. Och man var ju på många sätt väldigt stolt över det. Det där förändras ju dock när man blir lite äldre. När man ska försöka hitta sig själv, vem man själv är i det. Och det har varit en otrolig svår grej att handskas med genom åren.
Det kan jag tänka mig.
Dels när man blir lite äldre efter tonårstiden, men framförallt när jag skulle in i det här yrket, så var det ju, då small det ju till på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Så att ja, det har varit väldigt speciellt. Jag trodde att det inte skulle vara så krokigt att ha ett känt efternamn som det har varit. Men det har det varit.
Mm. Vi ska komma in mer på det, men först så ska vi konstatera att Andreas Weise, han är född den 18 augusti 1986 i Stockholm och uppväxt på Lidingö.
Mm. Det stämmer.
Mm. Och då tänker jag ju så här, att hur var din uppväxt med en pappa som hela Sverige känner till, när du är alltså redan i en tidig ålder?
Nej, men det var inte så speciellt då egentligen, utan där jag är uppvuxen så är det ju är man ju inte ensam om att ha föräldrar som har presterat. Lidingö är ju väldigt så, man brukar prata om att det finns väldigt mycket människor med mycket pengar på Lidingö. Men det finns ju faktiskt både och. Lidingö är ju nästan, jag tror det är 50 000 invånare. Men det är väldigt känt för mycket idrottspersoner befinner sig där ute, mycket kulturmänniskor. Vi har Orup, Daniel Adams Ray, John Lundvik till exempel, Melodifestivalen som bor grann med mig. Det finns väl Benjamin Ingrosso och hela den familjen och så vidare. Så att egentligen så stack man inte ut på det sättet, för att det har alltid varit mycket högt presterande föräldrar som bor på den ön.
Mm.
Däremot så var det väl lite udda att ha en tv-person som förälder, tror jag.
Mm. Mm. Jag tänker också, har det påverkat dig i att själv känna att du ska vara en högt presterande människa?
Både ja och nej. Alltså jag visste ju väldigt tidigt att jag ville in i musiksvängen. Det förstod jag redan, jag brukar säga 9 års ålder, men jag tror att det började när jag var 6 egentligen. Jag fattade att scenen var liksom, ja, det här. Och det var första gången jag kände också att här är det någon som ser mig. Det här, inget annat. De tänker inte på någonting annat, utan det här är Andreas, det här är han bra på. Och då fick jag ett egen identitet.
Mm.
Och det var väl därför jag klingade fast kring det så hårt. För jag visste att om jag följer den här vägen så kommer jag hitta min väg. Så det var det enda som spelade roll.
Mm. Och det får man ju verkligen säga att du har gjort.
Ja, men det tycker jag.
Mm. Du, jag tänker att den här podden, den handlar ju till stor del om ämnet musik, dock inte enbart såklart, men då tänker jag också att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, oavsett om man är musiker eller inte.
Ja.
Hur berör musiken dig i livet rent allmänt?
Nej, men det är ju en konstform som jag brukar säga är den viktigaste vi har på många sätt. Det är ju lätt för mig att säga som jobbar med det, men på något sätt så kan det få en människa och en själv att gå från ett visst mående till ett annat. Och jag har också lärt mig med åren att mitt yrke är ju faktiskt att ge människor. När man börjar så är det så viktigt att visa hur duktig man är. Kolla här, kolla hit, jag kan sjunga, jag kan göra det här, bla bla. Men man förstår inte att det inte är yrket. Jag tror att Lill-Babs som sa det bäst, det här med underhållning. Att underhålla, hålla under någon annan människa. Så det kommer in några trötta jäklar i november en onsdag och ska kolla på en konsert, förslagsvis min. Och så går de därifrån pigga, glada och har fått någonting i hjärtat. Det förstod jag mer med åren. Det är mitt yrke, inget annat. Så på det sättet så är musik så jäkla viktigt. För det ger människor hopp, tro. Det ger människor att kunna bli berörda. Kanske minnas saker som har varit. Se fram. Det finns så mycket musik som berör.
Mm.
Och så är det ju för mig också såklart. Jag lever i småbarnsåren nu och kan må piss. Och så sätter jag mig i bilen efter en natt. Man har sovit en timme och man hade velat sälja allt. Huset och barnen. Och så sätter man på en låt som man brinner för. Och sen så har man liksom sekunden efter känt att det är som liksom balsam för själen på något sätt.
Mm.
Så musik har ju en sån kraft.
Verkligen, det är faktiskt lite som att gå och tanka bilen ibland.
Ja.
Och sätta på rätt låt. Du, på tal om låtar, var det svårt för dig att välja ut 2 låtar tills idag? För det var ju ett uppdrag du fick att göra.
Ja, alltså det var väldigt svårt för att jag har... min stora grej musikaliskt har ju alltid varit att jag är en allätare.
Mm.
Och det är även samma sak som när jag släpper plattor och gör olika typer av projekt. Att jag har ju väldigt svårt att befinna mig i den här smala fåran. Och det har enbart att göra med att jag älskar musik i alla dess former. Allt ifrån metal, rock till den absolut klassiska visan. Så därför var det väldigt svårt. Men jag har hittat 2 låtar som jag tycker ändå har varit med mig genom åren. Som jag inte har pratat om förr. Så att det var ett bra val, tror jag.
Ja, det ska bli spännande att få reda på vad det skulle kunna vara och bli.
Mm.
Du, då tänker jag att jag måste ändå fråga dig. Vilket är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där tidig ålder?
Ja, men det tror jag nog var, vilket också är konstigt att jag nämner det. Eller det är inte konstigt, men det är viktigt. Det är en viktig del av varför det, för det är så komplext som sagt. Det är inte bara en faktor som gjorde att det blev på ett visst sätt. Men mina morföräldrar i Skanör Falsterbo, de älskade musik. Och det fanns två filmer som jag alltid ville titta på, eller tre, men vi säger två, när jag kom ner dit. Och det var Ben Hur, vilket var underbart för min mamma, för den var nästan 5 timmar lång. Och så hade vi då Mozart, Amadeus-filmen. Och det var min första kontakt med klassisk musik. Och det berörde mig på ett sätt som jag kanske inte riktigt var beredd på som 7-8-åring liksom. Kanske där omkring. Det var en sån kraft och så stort, sån historia i det. Det var nog en av mina första stora musikminnen som jag blev rätt tagen av faktiskt.
Kommer då en följdfråga på som lyder: vilken var då den absolut första plattan, för det får man säga i våran ålder, som du köpte för egna pengar?
Och jag tror att det var, roligt nog, Robert Brobergs, en av hans plattor från tidigt 90-tal. Nu ska vi se, jag kommer inte ihåg exakt vad den hette, men det var han var finklädd, det var en blåaktig platta, han hade någon fluga tror jag. Och det var, jag tror det var alla de här hits med Upplåsbara Barbara och de här låtarna. Det var nog första skivan som jag köpte. Av någon anledning.
Underbara, upplösbara Barbara. Underbara, upplösbara Barbara. Om du var ensam ska du bara svara ja till underbara, upplösbara Barbara.
Riktig klassiker.
Ja, ja, ja. Nej, men jag tyckte Robert Broberg var ju... I det här knäppa, galna som var Broberg, så var det också fantastiska melodier. Båtlåt och så vidare, de här fina låtarna. Så att Det som göms i snö, också fantastiskt bra.
Mm. Så musiken var alltså någonting som kom in tidigt i livet för dig, som du bestämde dig för att det här ska jag syssla med?
Ja, alltså min mamma, hon märkte ju ganska tidigt att det här med skolan kommer inte bli Andreas stora grej i livet. Men hon, i samma veva så förstod hon att jag gillade och... framträda framför folk. Det var väldigt tidigt. Och jag kommer ihåg de första minnena av performing, om man nu får kalla det så. Det var ju middagsbordet hemma. Då satte hon upp mig på middagsbordet när vi hade gäster, och så sa hon bara: sjung! Och jag sa: vadå? Sjung det ni sjöng på förskolan. Och det var någon, du vet, vi cyklar runt i världen, vi spelar på gator och torg. Något sånt. Gycklar, tjohej. Men då kommer jag ihåg att effekten av att stå och framföra någonting, att folk reagerar och ser den, det var väldigt häftigt. Och kanske lite narcissistiskt att man tycker om det så mycket vid en 6-års ålder. Men att det är väl, alla barn gillar väl liksom att få reaktion och höras och synas. Men där kom också musiken från liksom, jag blev matad av jazz och blues hemma, och Sinatra och Mel Tormé, och sen blev det B.B. King och... Ja, det bara blev mer och mer med musik.
Mm. Och så småningom så kommer det här avgörande skedet, kan man väl kalla det för, när du bestämmer dig för att vara med i Idol.
Ja.
Året är 2010. Och ja. Där någonstans så skulle det väl bli så att du fick en egen, så att säga, kändisidentitet som sångare.
Ja. Jo, jag hade ju försökt i, vad var det, 7-8 år tror jag. Jag började liksom... släppa musik när jag var 17-18 och till och med kom in på radio med vissa av mina låtar och spelade på pubbar, restauranger och sådär. Men det hände aldrig någonting, och när jag var 23 så var jag någon slags vägskäl. Ska jag satsa på det här eller ska jag skita i det? Så jag blev egentligen tvingad att vara med i Idol. Det var mina producenter som kom hem, och klockan var 10 på morgonen. Jag var ju liksom bakfull som ett djur på den tiden. Och jag hade typ somnat i kläderna från gårdagen. Och de kom in och bara: du ska söka till Idol. Jag bara: aldrig i livet. Jo. Och så gjorde jag det, och sen så var det fullt. Jag fick komma tillbaka dagen efter, gick ut, festade igen. Det som är viktigt här är att det här var bara en slump egentligen. Jag skulle inte ha sökt. Men de var på mig 2 dagar att söka, och ja, så gjorde jag det. Jäkla tur.
Ja, verkligen. Det får man ju lov att säga. Ja. Jag låg och tittade faktiskt på Idol igår. Jag brukar inte göra det, men nu vill jag få en liten inblick i hur är det egentligen. Mm. Och där, vad jag kunde konstatera är att det var en faslig massa människor som sökte till Idol. Det var nummer ett. Mm. Och man kunde nog konstatera att en del av dem borde inte ha gjort det heller.
Ja, men så är det varje år.
Ja. Och då tänker jag att det är ganska... Vad är det man vill då? Är det kändiskapet man är ute efter att bli en idol eller är det att bli en artist?
Menar du de människorna som inte kan sjunga? Eller?
Ja, alltså alla de här som söker dit till Idol. Eller vem kan sjunga liksom? Och det här är det ju en jury som sitter och avgör att det här var bra eller det var inte bra.
Ja, och det är också både rätt och fel. Tittar man på en artist som Håkan Hellström som har hållit på i... Jag vet inte hur många år. Och när han började så minns jag det så väl att vi satt hemma. Han var med på Allsång på Skansen där. Det är 90-tal tror jag. Och han sjunger med Mats Paulsson. Visa över vindesängar heter det va. Mm. Och jag vet att min morfar bara, men herregud, vad är det här? Och det lät skränigt och jävla jävla. Och så har Håkan Hellström alltid blivit liksom, fått någon slags etikett om att han inte kan sjunga. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Jag tycker absolut att han har en säregen röst. Men att kunna sjunga eller inte, det är inte egentligen det viktiga. Det viktiga är att du kan beröra någon på ett eller annat sätt. Antingen med rösten eller sceniskt eller både och. Det är ju det handlar om. Artisteri och sång är liksom så, det är så relativt. Vissa tycker att Adele är helt fantastisk. Medan andra tycker att hon inte alls är bra. För de gillar inte hennes röst. Mm. Och så kan du fråga mig då, tekniskt tycker jag hon är en otrolig sångerska. Mm. Men det handlar lite om att viss klang, viss timbre i rösten gör att det tilltalar inte vissa människor. Så att det där är väldigt svårt att bedöma vad är sång, vad är bra sång, vad är inte bra sång. Det är klart att du kan bedöma det ur en ren musikalisk, teoretisk, sjunger du i pitch eller inte? Mm. Absolut, men det är inte det som folk där hemma bryr sig om egentligen, utan de vill bli berörda på olika sätt. Mm. Men jag tror att idag så handlar det mer om, i många fall så är du inte, kommer du inte långt till Idol så kan du alltid lyckas ändå, bara du syns. Du kan bli influencer, du kan bli komiker eller bara du får den tv-tiden. Mm. Jag tror inte alla de här människorna drömmer om att bli artister.
Nej, en del verkar drömma mer om att bli kända.
Ja, och där har du det största problemet. Mm. Kändiskapet är liksom totalt enligt mig värdelöst om du inte brinner för det här yrket, därför att då är det bara en plåga. Jag hatar att vara känd, om jag ska vara helt ärlig. Jag älskar att stå på scen och göra de här grejerna när jag gör det från hjärtat och det är på riktigt, men så fort det handlar om kändiskapet bara och inte handlar inte någonting om mitt yrke, då vill jag bara springa därifrån. Jag vet inte varför det har blivit så, men det är därför att jag har sett att det är så mycket människor som bara bryr sig om den biten. Mm. Att synas för sakens skull, och det förstår jag inte.
Nej, därför att när du väl hamnar där i offentlighetens ljus så är det ju inte bara det positiva som kommer fram, utan allt kommer ju fram, och hamnar man då i någon fadäs så är det ju en löpsedel.
Ja, det är det. Och idag är det värre än någonsin. Du får inte begå misstag idag, vilket är också helt fel. Du får inte säga fel saker och du får inte... Sen är det bra att vi har liksom börjat tvätta bort gamla trötta stereotypsprylar. Att människor ska inte få bete sig hur som helst. Det är jättebra. Men vi är också människor. Vi trampar snett, och det måste man få göra så länge man förstår att man har gjort bort sig. Så att Idol på min tid var ju något annat än vad det är idag. Idol då var, vi kom till Karlstad en onsdag och skulle promota inför lördagssändningen eller fredagssändningen. Och då står det 5000 pers på torget. Och vänta på oss. Och vi tänker så här, vad fan, vad är det här?
Ja.
Jag var helt chockad. Nu var det ju inte mig de flesta var ute efter, utan det var ju Olle och Jay, de här flickidolerna. Men ändå, jag var ändå med i det gänget, slutgänget.
Ja, men du var väl lite av en flickidol där också, skulle jag vilja påstå.
Jag var nog lite mer av en mamma 41. Var nog min stora fanbase på den tiden.
Milfarnas gunstling.
Ja, men absolut. Ja. Och de är kvar.
De är kvar?
Ja, ja, ja.
Ja, 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 det är härligt.
Det är vi glada för.
Ja, ja, det märker du när du går på krogen.
Ja, de få gånger när jag gör det. Men framförallt om jag går ut efter gig, vilket jag aldrig gör längre. Men ibland händer det att man hänger på bandet. Då kommer de fram. De är alltid oftast väldigt härliga.
Ja. Men jag tänker också att din karriär, den har ju inte varit helt spikrak alla gånger.
Nej, verkligen inte. Och den har liksom gått i så många olika, hur ska jag säga, konstiga sjok. Ibland har den gått spikrakt uppåt och sen har den bara stannat på den plattformen och sen har det bara puttrat på länge. Och sen har det hoppat upp igen och så har det puttrat. Sen har det hoppat. Och jag vet inte vad det beror på. Jag tror det har mycket att göra med att jag har inga problem med att köra fullt ut när jag har någonting att komma med.
Mm.
Och har jag inte det och känner att jag inte är där, då håller jag mig borta.
Mm.
Vilket är ibland jobbigt men ibland också väldigt skönt.
Mm. När man är en offentlig person och artist som det är, så är det ju också viktigt att man har rätt folk runt omkring sig.
Mm.
Det förstod jag när jag läste lite om det igår. Annars kan det sluta med att Kronkalle står och knackar på dörren.
Ja, det har vi varit med om. Och nu var inte det så stora summor, tack och lov. Jag tror det var någonstans runt 5000 spänn. Men det var en tid där jag liksom bodde själv, hade ingen kontroll över mina pengar och hade liksom inte heller någon tjej som kunde liksom tala om för mig vad stopp. Nu är det slutfestat eller nu ska vi kanske inte handla mer prylar och så vidare. Och det kan man tycka att man borde fatta själv, men jag förstod inte det.
Nej, det är många som har gått den vägen.
Ja, det är absolut.
Du, vi ska ta oss tillbaka lite till musikens tecken, för att jag tänker vi ska leka lite grann med din fantasi innan vi går vidare i din karriär. För du ska få befinna dig i ett scenario där du ska vara på en öde ö i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta dit.
Oj då.
Och då är jag ju nyfiken på att veta vilken skulle det bli.
Ja, faktiskt. Så den som kommer upp direkt är Rod Stewarts Unplugged-skiva från 1993, tror jag den är. Från 93 eller 94.
Mm.
Där han kör med bland annat Ronnie Wood kommer in och gästar. Rolling Stones, gitarristen, va? Och han kör alla sina hits akustiskt, Unplugged. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Med fullt band, körer, stråk, hela kör. Det är bland det bästa som live-plattorna som har gjorts i modern tid, tycker jag.
Mm.
Det är en sån skiva, om jag åker hem från en spelning och har 2,5 timmar att slå ihjäl, då sätter jag på den och kör hela den. Så att, och han kommer ju också till Stockholm nästa sommar, så det måste man ju se.
Såklart.
Men den plattan är en sån här skiva som jag älskar rakt igenom.
Den åker med dig?
Den åker med.
Ja, grymt. Då ska vi se. Vi tar också och går vidare lite i fantasins tecken, tänker jag. För att det är så här att jag råkar veta nu att du har medverkat i Let's Dance.
Mm. Men nu ska vi... Tyvärr, ska vi säga.
Nej, det vet jag inte. Men nu är det så här. Du är i final i Let's Dance.
Mm.
Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Så att nu får du välja danspartner precis vem som helst. Död eller levande och vad som helst. Jag vill veta vem du hade dansat med och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig.
Oj, vad svårt. Ja, jag vet. Jag hade dansat med Lill Lindfors.
Lill Lindfors?
Mm.
Ja. Och till låten?
Till låten... Dave Dance och Håll igång. Nej, jag hade nog gjort det till Lills låt Rus. Hej, tjåklackarna i taket, nu visar vi helt naket hur motiga vi är. Inga ord kan bli för stora, vad har jag att förlora, så är det med det. Den är en fantastisk låt som hon har gjort, som inte är lika känd som hennes stora hit. Nu ska du höra till det, jag känner Lill väldigt väl och har jobbat mycket med henne. Men det är en fantastisk kvinna på alla sätt och vis. Och den låten är magisk.
Andreas Weise, Lill Lindfors till låten Rus i en final i Let's Dance. Nu tror jag till och med Tony Irving hade gått bananas. Alltså.
Nej, det var det episkt. Jag måste bara säga det var det värsta dansen jag har sett.
Ja. Men du har ju medverkat i Let's Dance på riktigt, som sagt.
Ja.
Hur var det?
Nej, men det var väl på ett sätt väldigt, väldigt kul. Alltså det var ju inte någonting jag egentligen skulle ha gjort. Utan jag blev övertalad att vara med, för det var direkt efter Idol. Så att när Idol var slut där, och innan jul, så ringde de mig och sa att nu är det bara att fortsätta vare sig den här streaken, och så är du med i Let's Dance nu från och med januari, februari. Jag bara, absolut inte. Och du vet, så kom ihåg att jag var i en tid där jag hade inga pengar. Jag hade sagt upp mig, jag hade två jobb. Jag jobbade som säljare och så jobbade jag som, jag drev delvis en nattklubb. Så jag hade inga pengar, och hela hösten hade vi ju knappt fått något betalt av Idol. De är inte kända för att betala några höga arvoden till deltagarna. Så att jag var liksom så här, jag var nästan tvungen att tacka ja. Och de sa så här, du får 5 000 per avsnitt. Jag bara, nej men det går inte. Du får 10. Nej men det går inte. Du får 15. Okej då. Då var det, kände jag så här, men det här är för mycket för att tacka nej till. Men sen när jag väl var med så fick jag ju dansa med Sigrid Bernsson då. Det var hennes första år. Och hon var ju grym lärare på många sätt och vis. Och sen kände jag ganska tidigt att det här med dans på det sättet, det är inte min grej alls.
Nej.
Alltså absolut inte. Och det var det att jag var också för feg för att gå in i de här rollerna som du måste göra. Är det samba eller är det cha-cha eller whatever, då måste du gå in i det här spanska kroppsspråket, och då kan man inte vara en stel svensk. Man kan, men är man ung som jag var då, så måste det nästan se ut som att du kan dansa. Mm. Är du Lasse Brandeby som sitter på en stol, då är inte dansen det viktiga, utan det är bara fenomenet.
Faktiskt, jag vet inte hur många röster jag la på honom, men det var ett antal.
Nej, men det är helt sjukt. Så programmet är precis som Idol, det är ett popularitetsprogram. Sen är det vissa som genom åren har varit helt otroliga dansare och danserskor. Men nej, det är väldigt klart att jag inte behöver göra det igen.
Men du har också en karriär som programledare.
Mm.
Faktiskt, i ett antal olika program.
Ja.
Det var ingen bana du kände att du ville fortsätta på?
Både ja och nej. Jag gjorde ju Idol Extra 2014 där efter programmet. Det var väldigt kul. Och jag har inte stängt den dörren faktiskt. Men jag vill i så fall att det ska vara väldigt kopplat till musik. Att jag antingen får sjunga i programmet, typ alltså på Skansen, något sånt program. Då hade det varit mer intressant. Men ett renodlat programledarjobb, det har jag svårt att se att jag skulle göra. Mm. Och jag, just att vara för manusstyrd är inte heller någonting jag tycker om. Jag vill vara fri. Det ska vara live. Liksom när jag står på scen, så vill jag kunna säga vad jag vill. Och det är svårt i tv, att man måste förhålla sig till tiderna och manuskort och sådär. Men, och därför tycker jag måste faktiskt säga att Pernilla Wahlgren gör ett väldigt bra jobb på Allsången, för att hon är väldigt fri. Hon är sig själv och kan säga vad hon vill. Och det blir mer som ett gig för henne, där hon får entertaina. För entertainment i min värld ska inte vara låst till någonting. Det ska komma grejer i stunden som man inte, oj det här kom nu. Det här gör ju att folk blir så här, woof, man vet inte vad som ska ske.
Mm.
Det tycker jag är den roligaste formen.
Ja, men det håller jag med om helt och hållet faktiskt. Annars blir det väldigt uppstyrt, och man kan nästan känna av det när man sitter där i tv-soffan.
Ja, och jag märkte det när jag gjorde min första egna live konserthusturné 2019. Då hade jag ju skrivit manus jättemycket och noggrant. Och jag kände att nej, det här är... Jag gillar att gå upp och bara, nu har du 1,5 timme, det är ditt band, vad som helst får ske. Det är då jag blir som bäst.
Mm.
För då, visst, jag har med vissa fasta punkter och skämt så, men jag gillar ju att prata med någon i publiken, och sen så kommer upp någonting som jag inte alls har tänkt på. Och så skrattar folk och så att folk känner att det sker i stunden.
Mm.
Nu tyckte ju Skellefteå här på turnépremiären att det var lite väl mycket snack. Och det kan det bli. Det kan bli tjatigt. Det var någon gång i Malmö eller i Skåne någon som satt i publiken. Och då har vi kört ett mellansnack på 10 minuter, och folk, du vet, gråter och skratt. Och så är det någon som bara, för helvete, sjung nu, vajse! Och då kände jag, nu börjar det bli, du vet. Så det kan också gå åt det hållet, men hellre det faktiskt.
Men då säger vi så här, att kommer du på något spontant skämt här nu, så du bara avbryter mig och så kör du det.
Då körde jag på det.
Ja, absolut. Du hittar något bra skämt.
Absolut.
Ja, så nu får ni vara beredda på det, kära lyssnare. Man vet aldrig, rätt vad det är så dyker det bara upp.
Som Per Andersson.
Ja, herregud. Ja, det kan man säga.
Mm.
Du vann Stjärnornas stjärna, och det tänker jag, det måste ju vara större än att vinna Idol.
Ja. Det var lite som en revansch för mig. Eller min fru sa det väldigt bra. Hon bara, det här var det som du gjorde i det här programmet och som det blev var lite som att det var det du ville få ut av Idol. Och jag kände att jag var inte riktigt mogen för att jobba så hårt när jag vann Stjärnas stjärna som jag gjorde i Idol. Det här var mer den mer mognade och den mer rutinerade artisten som vann. Så att ja, det var större. Och framförallt så kände jag att jag fick ju också tävla mot väldigt duktiga artister.
Mm.
Och i finalen mot Mariette så var jag faktiskt inte övertygad, men nästan övertygad om att jag inte skulle vinna.
Jaså?
Ja, alltså det var en känsla av mig. Det kanske är någon slags dålig självkänsla eller någonting, men jag kände att nej, men jag kan inte vinna någonting i tv, för det har inte lyckats med innan. Men sen, och när hon sa, Mede sa, med 59% av rösterna, då bara, nej, nu vet jag att inte jag. Jag kan inte vara jag. Andreas faktiskt, jag bara, va? Men när jag tittar tillbaka på programmet, så jag ska inte säga att jag var bäst, men jag vet att jag var den som jobbade mest.
Och det var det som gav resultat?
Jag tror det. Alltså jag jobbade så jäkla hårt, mer än någonsin. Och jag gick inför det till 1000%. Jag hade saker att säga till om allt. För att jag ville verkligen göra det på mitt sätt. Jag ville inte att det skulle handla om någonting annat. Oj, nu kommer den här skojiga vajsa ut. Och det skulle vara det jag kan göra på en scen.
Mm.
Och det var det som ledde till att jag vann, tror jag.
Mm. Ja, men hårt arbete kan man komma långt på.
Faktiskt. Nej, men det var ju också så jäkla roligt. Den våren var ju hur kul som helst.
Mm.
Sen blev det värre.
Ja, ja. Och det kanske det blir nu också när vi hör det här.
Åh nej.
Oj, här kom signalen för fem snabba och jag tänker att det är inte mycket att hålla på, så vi kör.
Ja, vi kör.
Ja. Då lyder den första. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
För då kan du alltid bli bättre, tänker du?
Ja.
Ja. Jag köper den rakt av. Surströmming eller levergryta på tallriken i en vecka?
Oj, det värsta är att jag gillar båda. Men då säger jag lever faktiskt. Det gillar jag mer.
Levergryta?
Ja, absolut. Ja.
Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna?
Se in i framtiden.
Bror till Leif och Billy eller son till Ove Sundberg i Solsidan?
Det är pest eller coolare. bror då till...
Till Leif och Billy?
Ja, jag skulle aldrig vilja bo under Ove Sundbergs tak.
Nej.
Fy fan.
Nej, jag förstår dig. En flygtur med Magnus Uggla eller en simtur med Anna Anka?
Magnus Uggla.
Ja,
alla dagar i veckan.
Ja, men herregud, det löste du ganska bra. Det var ju inga konstigheter.
Nej.
Nej.
Fan vad vi flyger, Vajse. Ja.
Ja, nej, men det var inga tveksamheter någonstans där egentligen, känns det som, va?
Nej, och jag märker också att jag har en rätt, ja, jag har gjort galna grejer i livet, så att det där var snällt för mig.
Ja, jo, jag skulle kunna lite elakare, men jag kände att...
Nej, vi ska vara schysst mot lyssnarna också.
Ja, jag tänker det. Men har du någon anskrämlig historia att bjuda på?
Oh, om jag har.
Ja.
Ja, jag vet inte vilken... Men jag kan ju berätta ett snabbt minne, mitt sista minne från min mormor som gick bort i våras, Anita. Hon var en otroligt härlig dam och gillade att dricka vin in i det sista. Och när jag gjorde musikal i Malmö förra sommaren, så första repveckan så bestämde vi att jag kommer ner till huset då i Skanör där mormor och morfar bodde på fredagen där. Så kom jag ner, så behövde dricka vin. Och sen vid 9-tiden så vi gick från fördrink till vin. Väldigt trevligt. Och vi snackade på, vi tre, som allt som vi alltid gör, och pratade musik och karriär och hej och. Och det blir så, man är med dem, så var det alltid så, det, tiden bara rann. Och vinet rann också. Alltid så. Och jag kommer ihåg mitt första, när min fru då, eller fästmö, Sofie var med första gången, då var klockan 2:30 på natten, och Sofie sparkade mig under bordet och bara, klockan är 2:30, de är 85. Hon fattade ingenting. Jag bara, vi har inte ens börjat. Men, och då minns jag att vi vid 10-tiden säger min morfar så här, ja, ska det vara något extra till kaffet? Jag har köpt en fantastisk rom. Jag bara, rom, det var länge sedan. Och då hade han köpt en sån här rom, du vet, väldigt fin, som smakar saft.
Mm.
Och den drack jag som att det vore vin.
Mm.
Och det gick därefter. Så att vid 10:30 känner jag att jag spyr i munnen. Så jag måste ju springa till toaletten, och du vet, det snurrar som... Ja, då tänkte jag så här, det här funkar inte. Sen vid 11:30 sa jag, nu måste jag gå och lägga mig. Och det slutade sen med att min mormor ramlade i duschen på natten. Och slog sig och åkte in på sjukhus. Och min mamma ringer mig. Varför ligger mormor på sjukhus? Då har hon åkt in till lasarettet. Och, nej, det var en väldigt rolig men speciell kväll.
Ja.
Så att lite sådana grejer har hänt. Men det är väldigt sällan numera, tack och lov.
Numera är du en stadgad familjefar.
Ja.
Ja,
det är korrekt.
Och hur är det?
Nej, men det är ju en blandning av otroligt skönt och härligt på så många sätt. Men det kan också vara ibland väldigt, väldigt stillsamt. Jag tror man behöver både och. Men för mig har det varit fantastiskt att få barn och landa i det.
Mm.
Men det är svårt att vara förälder.
Ja, gud ja, jag har 4 barn själv. Så att...
Har du 4 barn?
Mm. Ja. Fördelat 2 och 2 från...
Olika.
Ja, 2 i ett äktenskap och 2 i det andra.
Det är ju en smart lösning.
Ja, jag spelar oavgjort där kan man säga. 3 pojkar och 1 flicka resulterade i.
Ja, jäklar.
Men det är ändå så tycker jag att föräldrarollen gör ju att man växer som människa själv också. Mm.
Ja, håller helt med. Och det är väl det som jag har känt. Jag har alltid varit en sån sökande, delvis omogen person. Men när jag fick barn så var jag tvungen att bearbeta mina egna, jag ska inte säga trauman, men vi alla bär på trauman tror jag. Stora som små. Och jag fick mer förståelse för mig själv. Och sen är det den här ständiga dåliga samvetet som man alltid bär på tror jag som förälder. Och förståelse för varför mina föräldrar hade det som de hade det. Och varför de var väldigt hårda mot mig, det förstår jag ju nu.
Mm. Jag tänker framförallt där att med din enormt kända pappa Arne då, och på den tiden så tänker jag att, med all respekt, men han kan inte ha varit så särskilt närvarande pappa kanske?
Nej, det beror på vad man menar. Mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt, redan 91 tror jag, så jag var bara 5 år. Och vi bodde ju hos mammas största delen av tiden. Men sen åkte vi ut då till landet varannan helg, bodde vi hos honom på landet på Blidö i Stockholms skärgård. Så jag är uppvuxen där väldigt mycket. Och då var han ju väldigt så. Men jag vet ju själv som är i det här yrket att man är, när man, för honom, han var ju mer tv-personen än vad han var föräldern. Vilket var väldigt tydligt. Men så på det sättet, jag har ju sagt i en intervju tidigare att han var mer som en kompis, speciellt i vuxen ålder. Vi hade en väldigt härlig relation han och jag. Vi garvade mycket och vi hade en sån här typisk incident från vår relation. Jag åkte ut till landet, det var innan jag hade körkort och bil, och så kunde jag åka buss och så ringde jag honom och så bara, var är du någonstans? Ja, men jag är i Norrtälje, jag är på väg med buss, jag kommer snart. Men vet du vem som står här bredvid mig? Nej, berätta! Magnus Härenstam. Åh, men ge honom telefonen, för fan! Och det var ju inte Magnus Härenstam, det var bara jag som imiterade då Magnus. Så jag gav över telefonen, låtsades, och så sa jag, god dagens, hejsan, hejsan! Hallå Magnus, hur mår du gamle stallbror? Du vet, och skrockade, och han bara, hej, hejsan, hejsan! Och så efter ett tag bara, nej, men nu får du ge dig Magnus. Hejsan, hejsan. Sluta! Och så skrek han i telefon. Och så låtsades jag ta över telefonen. Nej, men det är bara jag. Och så började han avskräva. Så vi hade alltid såna gags mot varandra. Framförallt jag som jävlades med honom.
Mm.
Så det hade vi, och vi hade en väldigt rolig relation. Så. Men vi hade inte en sån där far och son-relation på det sättet. Jag märker nu att jag försöker att ha med min son.
Precis.
Där är det viktigt att jag försöker säga vissa saker som till honom, till August då, som jag och min pappa inte pratade på det sättet. Och det tror jag också är den generationen. Man sa inte till sina barn, jag älskar dig på det sättet. Det finns absolut undantag, men jag tror att det var inte lika vanligt, speciellt far till son. Och jag sa inte heller det nästan aldrig till min pappa. Medan jag säger det till min son varje dag. För att jag vill aldrig att han ska känna att min pappa sa aldrig det. För så kände jag.
Mm. Där kände vi extremt lika, och jag säger likadant till mina barn.
Ja, nej, men det är bra. Jag tror att och det är inte min pappas fel. Han kommer från den generationen, och jag lärde mig att det är så det är. Men vi hann säga det i alla fall mot slutet, och det var viktigt.
Mm. Absolut. Ja. Du, någonting som är viktigt nu också faktiskt, just i denna stund, det är att ta reda på vad som är Andreas Weises första låtval för dagen. För det är jag extremt nyfiken på. Med vem det är och inte minst varför.
Mm. Och då har jag valt en av mina absoluta storfavoriter. Och det är låten A Song For You med Donny Hathaway. Och Varför jag har valt den har delvis att göra med att första gången jag hörde den här låten så hörde jag faktiskt med en annan idol av mig, eller till mig, för mig, som är Björn Skifs. Det var första gången, och det var en av de plattorna, också en av de första plattorna som jag hade hemma, en av tidig Björn Skifs-platta, den låten var på. Men då kände inte jag till att det inte var originalet. Så det var en låt som fastnade tidigt, men sen hörde jag den första gången jag hörde den med Donny Hathaway så blev jag fullkomligt tagen. Och det är inte så många som känner till Donny idag, i och med att han tyvärr tog livet av sig väldigt tidigt, redan 1976 tror jag. Men han kom ifrån den här Stevie Wonder-eran. Det var till och med så att Stevie Wonder satt på hans konserter och tittade. Så bra var han. Men led tyvärr av psykisk ohälsa och hoppade från ett hotellrum tror jag. Något sånt. Men låten tycker jag är helt makalös på många. Speciellt det här kända pianointrot som alla känner till. Så det är en sån här låt som jag älskar.
Då tycker jag vi tar och kör den.
Tycker jag också.
Places in my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone now. And I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding.
where there's no space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. I was singing this song to you. We were alone, and I was singing this song to you. We were alone, and I was singing this song. Singing this song to you.
Ja, vilken låt.
Ja, första gången jag hörde den. Mm. Men jag håller fullständigt med dig.
Ja, otroligt. Och det är framförallt en... Och det man hör i hans röst är ju den här otroliga lidelsen. Som, när vi pratade tidigare om det här med vad är sång, vad är det som berör. Nu råkar han vara en av de här, han var en av de stora, stora sångarna. Men en konst att kunna beröra med sång, det är ett instrument.
Ja, verkligen.
Det är lite som när Harrison, vet han, i Beatles.
George Harrison.
George Harrison, ja. När han spelar sin gitarr. Eller när... Kennedy eller de stora instrumentalisterna, Miles Davis när han spelar sin trumpet och så vidare, de har en förmåga att få folk att bli berörda av ett instrument. Mm. Det är väldigt häftigt.
Mm. Eller av en text, jag kan själv relatera till Caroline of Ugglas som jag också har haft med här i podden, och jag berättade för henne att du är faktiskt en del av min skilsmässa.
Oj.
Ja, det sa hon också. Och så skrattade hon och sa, ja, positivt eller inte? Liksom sådär. Ja, men du har gjort en låt som heter Vi blundar.
Mm, just det.
Och alltså, jag kanske inte är något större fan av henne, liksom, att det är min husgud på något sätt, men just den låten under en viss tid i mitt liv speglar rätt mycket.
Ja. Nej, men så är det ju, och hon är också fantastiskt duktig på att röra folk och beröra. Jag har lyssnat mycket på Peter Lemark också, som är en av mina stora svenska favoriter, och han har vissa låtar där som är otroliga. Han har en förmåga att skriva text som absolut ingen annan kan. Ibland när man lyssnar på hans låtar så tänker man, fan är det han säger? Och sen när man liksom tänker efter så bara, ah! Han har ett otroligt sätt att måla en situation eller en verklighet på ett sätt som man själv inte hade gjort. Och det är det som är så häftigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Vad hittar du din inspiration till när du ska skriva?
Det går i vågor det där. Ibland så kan det gå månader och jag har ingen lust att ens röra gitarren eller någonting. Eller ens vara i studion. Men det kan vara att jag hör en låt som jag verkligen... jag kommer ihåg att jag lyssnade på Povel Ramels Underbart i kort. Och för mig är det melodier.
Följer du ödets väg genom dunkla gränder, når dig solen en glimt i sänder. Ty underbart i kort, alldeles för kort.
Vackra melodier som nästan blir drömska på något sätt. Som gör att jag får ett sug av att inte kopiera på något sätt. Utan mer bara skriva någonting som där jag får samma känsla. För att jag vill skriva någonting själv. Och det var en sån, och då gjorde jag en låt som är fortfarande osläppt. Som heter A Little Too Late. Som är en av mina bästa låtar jag har skrivit. Och den ska släppas i någon form. Men jag måste höra riktigt bra musik. För att få sug av att försöka göra någonting där jag känner några liknande känslor.
Mm.
Det inspireras jag av.
Mm.
Jag har väldigt svårt att inspireras av något eget mående. Vissa som mår väldigt dåligt kan ju sätta sig ner och få ut det. Jag har aldrig förstått det där. När jag mår dåligt så försöker jag fly verkligheten på andra sätt. Men det är ju en flykt. Konst. Den bästa konsten är ju skriven ur flykt eller desperation på något sätt.
Mm.
Eller andra medicament.
Mm. Jag hade ju en tidigare gäst här idag som jag intervjuade som heter Anna Stadling.
Mm.
Och hon hade ju mycket vemod liksom, som hon inspirerades utav.
Ja, det gör väl jag också. Jag tycker vemod är den bästa känslan att sjunga och skriva.
Mm.
För den vemodet är både och. Det kan vara sorg, men det kan också vara glädje. Det kan vara hopp i vemod.
Mm.
Det finns någon nostalgi i det också. Jag är ju väldigt nostalgisk av mig av någon anledning. Men ja, vemod är också det roliga. Att de stora låtarna är oftast vemodiga.
Mm.
Av någon anledning.
Mm. När du går ut där på scenen liksom och känner att du berör.
Mm.
Hur blir din känsla då?
Ja, det beror lite på. Alltså om jag går ut och gör en låt som är lite mer glad och energifull så känner jag hur folk liksom nästan studsar i stolarna. Och det berör ju på ett sätt.
Jag tänker mer ur ett vemodsperspektiv.
Ah, okej. Okay. Då känner jag väl så till exempel att jag har märkt med åren att man måste connecta med publiken och det är så lätt att säga, men man måste verkligen ha upplevt det för att förstå vad det innebär att connecta med en publik. Och det är ju när man blottar sig totalt, när man oftast berättar den jobbiga associationen till låten. Det har kanske hänt någonting i ens liv som man måste berätta om för att de ska få lära känna en. Och då blir man, det är väldigt avväpnande, samtidigt väldigt läskigt för att då är det så skört.
Mm.
Och man hör hur folk nästan snyftar eller gör en sån eller eller liksom man hör folk gråta ibland beroende på vilken låt. Men då känns det som att man skapar någonting i rummet som är så skört. Men det gör att jag hör hur folk läker på ett sätt. Det låter ju som att jag är gud här. Men Och jag läker också. I den det jobbiga som jag försöker läka. Det är en väldigt speciell... Och om man upplevt det några gånger så är det väldigt, kan man nästan få ett mot... Man kan bli motbjudande mot sig själv när man känner att man inte kan leverera det.
Mm.
Om man är någon annanstans. Eller man tänker att... Ibland kan det vara på en och en halv timmas konsert som jag gör, så kan det ju vara att man börjar tänka på annat. Eller man kanske ser någon med en telefon och så börjar man tänka på det och... Så det är svårt att ha fokus i en och en halv timme. Det vet man ju själv.
Mm, absolut.
Men när de där guldögonblicken kommer så är det som att tiden stannar. Och det är väldigt häftigt.
Mm. Jag försöker att relatera din arbetsplats då, att stå på scenen till ämnet fotboll, idrott. Man söker ju kickar kanske som fotbollsspelare. Eller man får kickar av att spela inför en stor publik.
Mm.
Hur du som artist får kickar av att möta publiken där ute.
Mm. Nej, men det är ju den bästa känslan i världen. Och också svårt, för att när man hör sitt namn ropas upp eller när det är dags att göra entré, så är det ju en stor prestationsångest kan det vara. Även om du vet, men det känns väldigt så att det kommer bli bra. Så är det fortfarande så att det är en och en halv timme eller en timme som du ska verkligen leverera.
Mm.
Men jag har ju också lärt mig med åren att leverans och vad det är att få den här kicken, det kan variera från kväll till kväll. Jag har gått upp och kört konserter där jag känt att det här går inte bra. Och sen så kan få komma efteråt och bara, här är det bästa jag sett. Va? Vad fan har du varit på toaletten? För man kan inte riktigt veta själv alla gånger.
Nej.
När man går in i den zonen. Men det är en otrolig kick och det är en otrolig jobbig bearbetningsperiod efteråt, för att om det går för långt mellan gångerna så börjar jag i alla fall blicka in för mycket i mig själv, och då kommer de här självtvivel och hypokondrin och allt det här. En skapande person måste alltid skapa, annars kommer den personen må dåligt.
Det låter rimligt.
Ja, och det är det som är nackdelen i det här yrket, att när lamporna släcks och det är för mycket paus så blir det lätt att man tappar. När jag går upp på en scen så känner jag att det här har jag kontroll. Här kan jag andas, här släpper min ångest. Men bakom scenen så är det tyvärr så att det inte är så alla gånger.
Mm.
Så det är svårt att hantera.
Vad gör man för att försöka hantera det då?
Jag spelar golf, vilket är jättekonstigt att jag gör, för att jag har absolut inte tålamod för golf. Och jag är en sån här person som... älskar den sporten och har spelat jättemycket, men du vet, har inte psyket för golf. Jag har vissa kompisar som spelar ner på scratch och plus och har tävlat. De tittar på mig och bara, vad är det med dig? Du har ju spelat fantastiskt 5 hål i rad och nu ser det ut som att du aldrig har spelat. Alltså, för att, jag vet inte, jag kan inte kontrollera mina känslor på en golfbana, vilket man måste kunna. Om jag börjar spela dåligt så börjar jag, nu är hela livet är över. Och, det är liksom, och min fru bara, men det är bara en sport. Och du ska inte in på toren. Men jag är så här, du vet, jag tror ju det så fort jag börjar spela bra. Nej, jag ska nog satsa nu, tänker jag. Och köper klubbor som jag absolut inte kan spela med och så vidare. Men det är väl också charmen att det är så jäkla svårt, men också när du väl får till det så är det så fantastiskt.
Mm.
Men ja.
Jag har inte kommit i riktigt än och jag bävar för det också, med tanke på att man är en vinnarskalle så skulle man ju inte ge sig. Så det innebär att det skulle bli rätt mycket tid ute på den där golfbanan.
Ja.
Och den har jag inte.
Nej, det är egentligen ingen som har. Så att när man tar loss 5-6 timmar av en dag och tänker så här, hur fick jag ens möjlighet att vara iväg de här timmarna? Med 2 barn och en fru som gör karriär och jag försöker göra karriär och allt vad det innebär. Och huset ska renoveras. Det är sämsta tiden för att spela golf. Men det är också det som är häftigt, att när du väl kommer ut och går i 5 timmar ut i naturen och det enda du kan göra där är att slå på en vit boll. Det är väldigt meditativt.
Det kan jag tänka mig.
Ja, men du betalar också väldigt mycket pengar för den ilskan som uppstår i den här sporten.
När bollen inte går som man vill.
Nej, därför spelar jag tennis på vintrarna för att glömma det där.
Ja. Du, nu ska det bli intressant att höra vad du gör när du befinner dig i följande scenario. Och det är så att du är hemma själv, Andreas, och tror det eller ej, men du går omkring där och städar och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker upp en låt som får dig att känna nej, inte en chans, det här åker rakt av. Vad är det för något?
någonting jag stänger av mer eller mindre.
Ja.
Ja, men det skulle nog vara epadunk.
Epadunk?
Ja.
Då åker den av.
Ja, det tror jag. Även om vissa epadunkslåtar kan jag tycka är lite festliga.
Mm.
Men jag har väldigt svårt. Jag har svårt för när musik blir ploj. Och nu säger inte jag att all den musiken är ploj. Men när det är liksom, när det är, jag vet inte. Och det är mycket av musik idag som görs bara för, liksom, för spellister och för att det är tjo och tjim och det är skoj och hej och hå. Och jag har full respekt för att det finns fans till de här låtarna. Det är tyck och smak. Men jag måste känna att musik är gjort av en anledning.
Mm.
Nej, det, jag har svårt för det alltså.
Mm. Vi tar det svaret tycker jag.
Ja.
Du, nu kommer vi till något kanske lite roligare, för nu undrar jag vem som skulle få skriva låten eller visan om Andreas Weise.
Oj, det var en väldigt bra fråga. Då skulle jag nog säga Peter Lemark.
Mm.
Faktiskt.
Han får det uppdraget. Ja, då hör du det Peter. Du vet vad du ska göra. Det är bara att ta fram papper och penna och en gitarr.
Ja.
Så får vi se hur den texten lyder. Hur tror du att han hade tolkat dig?
Nej, men han hade tolkat mig väldigt ärligt tror jag. Men han hade sagt det på ett språk som hade varit väldigt lite finare än den riktiga beskrivningen tror jag. Snällare, jag vet inte.
Ja, lite snällare.
Kryptisk.
Ja.
Ja.
Man hade fått känna dig för att förstå kanske.
Ja, men jag var inne i en period för 2 år sedan där jag skrev bara svensk musik. Och en del av de låtarna ligger faktiskt och gror som jag någon gång kanske släpper. Men jag blev väldigt nöjd själv. Så skickade jag över till Peter och skrev så här. Han vet om att jag är stort fan. Men så skrev jag så här: hej Peter, skulle du kunna lyssna och ge feedback? Jag räknar inte absolut inte med att han ska svara på det. Men han svarade. Och han bara visst. Och sen P. Och så jag skickade över allting och han gav feedback på alla de här 4-5 låtarna, vilket var väldigt kul.
Och då fick du godkänt?
Jag fick godkänt. Mer än godkänt på vissa grejer. Men bara att han svarade och liksom, gav en bra feedback var ju väldigt kul. Och det är kul när man själv är i branschen och man kan själv bli starstruck. Det är lite roligt.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Du, vi ska ta oss ifrån det scenariot till någonting helt annat. Och nu är det så här att du är där hemma återigen. Men denna gången så ska du ha en middagsgäst. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Så det kan vara antingen en död eller levande eller vad som helst. Vem som helst. Och jag undrar vem gästen hade varit. Vad du hade bjudit den här gästen på till middag. Och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till det här fantastiska scenariot.
Ja, då först tänkte jag att jag skulle vilja sitta med Frank Sinatra. För det är ju en av mina stora jazz, av de jazzfavoriterna som jag har, så är Sinatra absolut högst upp. Men så kommer jag tänka på en av hans bästa vänner som dog bara för några år sedan, som heter Don Rickles. Och om man gillar humor och komedi så tillhör han ju en av de absolut största genom alla tider. Därför att han var inte del av Rat Pack, men han var i nära anslutning till de här grabbarna och uppträdde jättemycket i Las Vegas och var med på Johnny Carsons tv-show och Letterman's och alla dem. Och hans act var ju att fullkomligt roasta allt och alla. Han var ju liksom roastmästaren på Dean Martins roast-program på 70-talet, 60-70-80. Och han var så snabb i huvudet på att komma med liksom skämt. Och googlar man på honom, du kan sitta alltså en hel natt och bara titta på klipp. När han uppträder eller när han besöker en tv-show. Han är helt outstanding. Och den humorn hade aldrig fungerat idag. Därför han skämtar väldigt mycket om olika etniciteter och svarta, om folk från whatever. Och det funkade på den tiden. Idag så skulle det, jag tror inte det hade funkat. Men det humorn är ju, kommer ju alltid från en bra plats. Han är ju raka motsatsen, så var han ju väldigt omtyckt av alla i Hollywood och i underhållningsvärlden. Men sjukt snabb och sjukt rolig. Så det, han hade jag velat sitta med och bara sitta och bli förnedrad av honom. Det hade varit väldigt kul.
Ja.
För vi har sån humor i vårat killgäng. Och i många killgäng, de flesta killgäng skulle jag säga, har en ganska...
Rå men hjärtlig humor.
Rå men hjärtlig. Sen finns det vissa killgäng som försöker vara motsatsen. De gängen har jag aldrig förstått mig på. Jag gillar ju när jag blir sågad. Så länge det inte är för elakt. Mm. Då kan jag bli för känslig. Men jag gillar ju det här med att man driver med varann. Våra fruar förstår absolut inte det här.
Nej.
Nej, tycker jag att vi är dumma i huvudet. Vad fan är ni så taskiga? Och så är det så roligt att vi försöker ju vara de här tuffa männen som kan ta det här. Men det är inte alla som kan ta det. Och så går folk ut de här WhatsApp-trådarna och är skitsura. Och det är också lite roligt att vi är mer känsliga än vad vi säger. Men det är kul. Och en låt då som ska puttra på det här. Ja, då får man väl ta en låt från den eran kanske. Hade varit lite kul. Jo, nu vet jag. Moonlight Lady med Julio Iglesias. Moonlight Lady. Fantastisk. Come along with me.
Moonlight Lady, come along with me to the bright city lights. It's alright, 'cause tonight's on me. Moonlight Lady, come along with me.
Och vad hade du nu bjudit honom på till middag?
Ja, men jag hade nog bjudit på, när vi ändå är inne på inälvsmat som vi var tidigare, så hade jag bjudit på njure.
Njure?
Jag älskar njure, vilket är bizarrt. Men njure i gräddsås och ris tror jag man har. Det är väldigt gott. Det är ingen jag känner som någonsin har ätit det. Men...
Nej.
Men när jag var 18 så sa jag att mamma, jag vill ha njure i 18 års. Hon bara, du är inte klok.
Och till det så har ni ett antal flaskor rött?
Absolut.
Ja.
Till det har vi helst ett Barolo.
Mm.
Hade varit väldigt trevligt. Jag älskar ju italienska viner.
Mm. Och så lite rom sen till kaffet. Som...
Nej, det kan vi skippa. Jag ska inte dricka starksprit. Jag är egentligen väldigt för svag för att dricka alkohol egentligen. Jag blir väldigt lätt påverkad. Två glas vin, sen sitter jag och tror att jag är full. Det är ekonomiskt.
Ja. Du, det var ändå intressant, får jag lov att säga.
Mm.
Du, nu ska vi ta oss till någonting helt annat, för vi ska diskutera lite andra saker som du har gjort i ditt liv också.
Mm.
Och det är årtalet 2016, då debuterade du på musikalscenen i huvudrollen som Charlie Price i Broadway-musikalen Kinky Boots på Malmö Opera.
Ja, du, det var... Också en sån här slumpartad grej. Jag fick ett mess på Facebook av Ronny Danielsson, som är en av de stora teater- och musikalregissörerna i Sverige. Och jag kände inte till Ronny på den tiden, vilket inte är så konstigt, för jag har aldrig varit inne i musikalsvängen. Och så med lite lätt googling så insåg jag att oj, det här är ingen lekman direkt. Han har ju till och med fått Serafimerorden, så att... Väldigt meriterad regissör. Och han skrev till mig att jag skulle vilja erbjuda dig en huvudroll i en musikal. Kan du träffa mig i Uppsala? Så jag körde dit och sen så sa jag så här, men du Ronny, jag kan ju inte skådespela. Vad jag visste.
Mm.
Då sa han, ja vadå? Det kommer gå bra. Det är bara jag. Jag bara, men hur ska det gå till? Alltså, jag har ingen utbildning. Jag är sångare och artist, absolut. Men jag trodde liksom att... Men då sa han att du kommer få en skådespelarcoach under den här tiden. Så det kommer lösa sig. Jag bara okej. Och så kom jag hem och frågade min tjej. Hon sa, det här ska du absolut göra. Jag sa, men det här är inte... Nej, jag vet inte. Du vet, började vela. Men mycket efter... Jag var ju rädd, det var ju det. Det var ju varför jag var livet. För jag visste att det här är långt utanför min comfort zone. Men jag tänkte att de gångerna jag har gjort det i livet så har det hänt någonting. Och jag har flyttat fram positioner och utvecklats. Så att jag bara, jag måste göra det här. Så det, jag tackade ja och sen bar det iväg. Väldigt, väldigt kul.
Mm.
Chockartat roligt.
Är det något du skulle kunna tänka dig igen?
Ja, men det var så kul för att efter den otroliga hösten och våren och otrolig succé på Malmö Opera, så kände jag att det här var bland det roligaste jag gjort. Framförallt skådespelet, att få agera på en scen. Det var det var något nytt och en ny passion som väckte till liv. Så jag bara, det här måste jag få göra igen. Men så kom det inga förfrågningar, så att jag tänkte inte mer på det. Och sen så för mig är det viktigt att fortsätta släppa musik och så. Men sen, vad var det då? Det var sommaren 2021, så får jag ett mess av regissören som var assisterande mig, att hej Andreas, vi har ju länge tänkt att du hittar en roll till dig hos oss igen, men har inte riktigt hittat det, men nu har vi det. Jaha, tänkte jag. Och du vet, det här är alltså mitt under pandemin. Jag har hållit på i 1,5 år och pengarna är slut och allt är åt helvete. Så bara, men nästa höst så undrar vi om du vill spela huvudrollen i Anastasia, som handlar om tsarfamiljen och hela tsarmordet. Och det är alltså 1 år innan då. Vill du, och det är ingen audition, du får rollen. Och det var ju liksom ingen snack, det var ju bara tacka ja. Så det gjorde jag i höstas, för ett år sedan. Exakt.
Det är häftigt.
Ja, det är väldigt häftigt.
Vilka utmaningar du tar.
Ja, och jag och det är väl därför jag tror att min karriär har gått på så konstiga vägar. För att jag har känt att jag vill inte sträva efter den här stjärnan hela tiden. Utan jag måste gå lite sidleds. Jag följer ofta när mitt hjärta säger att det här ska du göra. Så gör jag det. Och den här gången var det ju, fick jag ju liksom stå med Lill Lindfors på scen. Och det var ju liksom ett väldigt ett hedande uppdrag. Att hon var ju med i musikalen och spelade änkesarinnan. Nej, men så jag tror att de här utmaningarna som kommer, jag älskar ju det, för att då känner jag att jag pressar mig själv till det yttersta. Och det är det som bygger den här hållbara karriären som ska hålla till 90. Jag har ingen plan att lägga av i 52, utan det här ska hålla på tills jag stupar. Och då måste man ta beslut som inte alltid gynnar plånboken eller det som syns mest, för att bygga en bättre helhet som performer. Det är nog det som är grejen, att jag vill bygga en mer hållbar karriär på något sätt.
Det låter klokt, tycker jag.
Ja, om man ser långsiktigt. Ibland är det lite tråkigt och ibland så får man inte vara med och leka i vissa forum som man kanske hade men det kommer oftast sen ändå. När tiden är rätt liksom.
Finns det något sådant forum du önskar att du hade fått vara med och leka i?
Nej, men jag tror Så mycket bättre i ett program som jag kanske inte alla år har känt att jag har haft någon given plats i. Dels för att jag inte har haft en så jättestor katalog. Men nu senaste 2 åren när jag släppt ett album till och gjort väldigt mycket, så känner jag att men nu borde jag få chansen. Kanske inom kort. Inom 1 eller 2 år. Så hade det varit roligt. Det är ett forum som jag... För att jag vet att jag hade jobbat hårt för att få till riktigt bra versioner i programmet. Jag tror att det hade blivit riktigt bra. Så det är en liten minidröm som hade varit kul att fylla upp.
Nu hör ni dig på redaktionen till Så mycket bättre. Andreas Weise ställer upp.
Ja.
Och gör det med buller och bång.
Givetvis.
Ja. Och vi ska nu ta reda på någonting annat som han också möjligtvis har funderat klart på. Och det är hans andra låtval för dagen som jag är extremt nyfiken på.
Ja. Och då har jag valt More Than A Woman med Bee Gees. Därför att jag minns när jag såg den filmen första gången. Saturday Night Fever heter den, va? Och blev helt tagen av dels John Travoltas otroliga kraft och sensuella allt som John Travolta var på den tiden. Och i viss mån fortfarande är. Men jag blev tagen av filmen. Jag var ganska ung när jag såg den, och så minns jag den här scenen på bron och den här låten går igång. More than a woman, more than a woman to me. Plus att jag aldrig hört 3 män sjunga falsett på det sättet som de gjorde, och så fantastiskt också. Det var väldigt unikt, och det är en fantastisk låt med otroliga melodier, så att ja, det är en av mina stora favoriter. Jag är väldigt inne på 70-tal också av någon anledning.
Ja, men det är jag också. Men då är det mer Creedence och de här.
Ja, Creedence. Herregud. Det är min mammas absoluta favoritband. Fogerty och...
Ja, grymma.
Grymt band. Sen har vi Tom Jones också. Där har vi också en massa härliga låtar. Delilah. Han är ju... Det sjuka är att han sjunger ju lika bra idag som han gjorde på 60-70-talet. Vilket är helt sinnessjukt.
Men den låten du har valt idag, det är alltså
More Than A Woman
med
Bee Gees.
Ja, den är fantastisk.
Ja, väldigt härlig.
Man blir bara glad. Man blir, jag blir det i alla fall.
Man blir väldigt glad och den har någon sån här luftig frihetskänsla. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Ja, väldigt härlig.
Du, nu ska vi komma på någonting som jag tror kan bli ganska roligt. För du ska nu också få chansen att ge igen på några av dina gamla kompisar eller andra kända profiler som du har mött under åren och genom din karriär. Därför att jag utgår ifrån att du väl känner till sagan om Snövit och de sju dvärgarna.
Ja.
Och då är det så här att din uppgift här blir att placera ut då kända människor som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär.
Mm-hmm.
Och då undrar jag vem du kommer att ge kloker.
Oj, kloker. Mm. Det måste jag nog ge Sonja Aldén.
Sonja Aldén får kloker.
Hon är väldigt klok.
Mm. Nu kan jag nästan gissa vem du kommer att ge den här. För vi ska ta oss ifrån kloker och till dess raka motsats. Och då hamnar vi hos toker.
Ja, och det är korrekt. Det finns bara en person som jag kan sätta där. Jag tror alla hade satt honom där. Och det är ju ingen mindre än Per Andersson.
Ja, nej. Vi tar oss ifrån toker och Per Andersson till trötter.
Ja, ja, men då får vi ju ta någon... jo, då får jag säga Chris Clefford.
Han får den?
Ja, han kan få den. Ja. Han kan vara rätt trött ibland när man träffar honom.
Ja, då tar vi oss ifrån honom.
Och... fast han är inte trött, han är bara lugn. Men ibland kan man vet man inte om han är lugn eller trött.
Han ser likadan ut.
Ja, lite så.
Ja. Du, då tar vi oss till karaktären Butter.
Butter? Ja, då får jag säga Henrik Schyffert.
Henrik Schyffert får den?
Ja.
Ja. Och Glader då?
Glader? Ja, då måste jag ju faktiskt säga Lillbabs.
Lillbabs får Glader?
Ja.
Ja. Och vi tar oss ifrån Lillbabs och Glader till Blyger.
Uno Svenningsson.
Uno Svenningsson från Steningsund.
Mm.
Mm. Vi tar oss till den sista karaktären här som är Prosit. Det är ju lite intressant.
Någon artist eller person i min bransch som nyser mycket? Eller?
Ja, eller har annan skit i näsan.
Oj, ja, då öppnades spelfältet rejält. Nej då, men Prosit. Fan kan det vara? Nej, det får ju vara... jag får säga Körberg.
det svarade Claes Malmberg.
Det var ju länge sedan. Ja, vi får säga det då. Nej, men vi säger... oj, vad svårt. Då får vi ta... ja, men vi säger Sarah Dawn Finer.
Ja.
Ja, för hon kan ibland låta lite hes.
Ja. Så hon får den.
Hon får den.
Ja. Det var inte så svårt ändå.
Nej, men det var... vissa av dem hade kunnat varit... om man hade fått lite mer tid kanske man hade tagit dem ännu mer. Men ja.
Ja.
Så är det.
Så är det. Du, kommer vi att få se dig något mer i Melodifestivalen? För där har du också medverkat.
Ja, 2015.
Mm.
Ja, men jag har alltid sagt att jag stänger inte dörren för Melodifestivalen. Det ska man aldrig göra. Däremot har jag sagt att om jag ska vara med där så måste det finnas en låt som jag tror på starkt. Och allt måste stämma. Det måste verkligen vara att man... låten, numret och att man blir framlyft på rätt sätt, då tror jag att det är jättebra.
Mm.
Så att jag stänger inga dörrar. Jag har ju sökt många gånger och inte kommit med, så jag har liksom, jag har någon slags blandade känslor mot det där. Ibland kan jag tycka att Melodifestivalen är fantastiskt bra.
Mm.
Och ibland kan jag tycka att det är borde ha pausats ett år.
Minst,
ja. Så att det är lite blandat. Men har du en riktigt stark låt som du tror på och gör det på rätt sätt, ja, men då kan det vara väldigt bra.
Mm. Så kan det absolut vara. Jag tänker att det är en arena som föder andra arenor.
Ja, och det är ju det som är grejen. Både blessing and a curse, som man säger på engelska. Är du på rätt sida av det så kan det slå på otroligt många sätt.
Mm.
Du kan gå från relativt okänd till Sveriges största artister bara på ett år.
Mm.
Man kan se hur det har gett Cornelia Jacobs till exempel, och även Benjamin Ingrosso har ju fått en otroliga lyft. Därför att Melodifestivalen har sån, speciellt om du handlar i topp tre där i finalen, så är du ju klar de kommande 3-4 åren.
Mm.
Så på det sättet är det väldigt bra. Och du får spela på allt. Rockbjörnen och alla galor. Och det är lekstuga. Men det gäller ju att följa upp det där också.
Ja, absolut.
Så att, men visst, alltså, ja, otrolig genomslagskraft.
Mm. Du, om du hade varit i min roll här och haft den här podden, vem hade varit din favoritgäst då?
Torsten Flinck.
Torsten Flinck?
Fy fan vad kul.
Ja.
Ja, men det är ett original.
Ja.
Minst sagt.
Ja, men det är en gäst jag själv skulle kunna tänka mig, absolut.
Ja.
Han har nog en väldigt spännande livshistoria.
Minst sagt. Men jag tycker att han är väldigt intressant, på många sätt intressant att lyssna på.
Ja. Frågan är om han hade kunnat sitta still i en och en halv timme typ.
Det är det som är frågan.
Ja.
Men jag tror att... jag
älskar... Första frågan är väl om han hade dykt upp?
Det vet man inte. Men det roligaste är, jag minns när han gjorde Melodifestivalen och så sitter han där märkbart defensiv. Sitter han där och enligt avtal måste ju alla artister, i och med att jag varit med själv, så måste ju alla ställa upp på de här presskonferenserna och intervjustunderna, och de är ju ibland jättejobbiga, men du måste göra det. Och då sitter han där och så kommer någon från Expressen, så jag säger, hej Torsten, jaha, hur känns det nu? Har du laddat upp för lördag? Ja, men vad fan, du fattar ju själv att du kan inte ladda upp nu. Du är helt slut på lördag, fattar du väl? Och så vänder han sig mot sin PR-person. Jag kan inte svara på de här frågorna. Jag vet inte. Fråga dem. Ja, de har väl säkert en magisk kula. Alltså det är så jäkla roligt. Och den här journalisten bara, okej Torsten, okej. Så går den därifrån. Sen tvingas han ju att göra om intervjun och be om ursäkt. Och så, ja, det är väldigt, väldigt kul. Jag kan inte ladda upp. Jag kan inte ladda ur nu. Det är slut, det är sant. Men ja, det är så osvenskt härligt.
Ja, jag tar med mig det tipset faktiskt. Torsten Flinck. Ja.
Episkt.
Ja, absolut. Mm. Du, vi ska ta oss till en liten allvarligare fråga. För jag tänker fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för Andreas Weise.
Livskvalitet?
Mm.
Ja, det är så kul med det där ordet. För att det ändras ju för varje årtionde, märker jag.
Mm.
Livskvalitet när jag var 20 är ju absolut inte livskvalitet när jag är 37.
Nej.
Men för mig, för Andreas Weise idag, så är livskvalitet att få känna sig frisk. Inte för att jag på något sätt är gammal, men jag känner ju att jag känner att åren bara går nu när man har barn, och det är bara helt plötsligt så, oj, snart är jag 40. Alltså det går väldigt fort. Men att man är frisk och att familjen mår bra, och att en fredag i juni, tidig juni, och det är tillräckligt varmt för att grilla, och man får stå med ett glas vin och barnen leker och är tillfreds och min fru är inte arg på mig, det är livskvalitet.
Det är härligt.
Ja, det är faktiskt det är någonting. Jag vet, när vi köpte huset, så när våren kom där och vi hade köpt en grill, och det var ju pandemi också, så vi hade ju liksom, vi vågade inte köpa någonting, men grill sa jag, det ska vi ha nu. Och så stod jag där med en öl. Och så kände jag mig som liksom den här stereotypen av en sån svensk man.
Fredde Schiller i Solsidan. Ah,
ja. Absolut. och jag kommer ihåg att Sofie då, min fru, hon tittade på mig och bara, det här är så rätt på ett sätt, men det är också så fel. Jag bara, vad menar du? Nej, men det är inte fel, men det kändes verkligen så typiskt. Nu har jag hamnat exakt här. Ölen där och så grillen där. Men det var något med det som var väldigt tryggt på något sätt.
Mm.
Så det är livskvalitet. Ja.
Mm. Jo, men innan vi avslutar detta avsnitt också, Andreas, så tänker jag att jag ska ju naturligtvis fråga dig, vad kan vi förvänta oss av Andreas Weise här i framtiden, i både närtid och framtid?
Nej, men i närtid så är det ju den stora grejen som återstår det här året, det är ju min turné som jag gör, där jag gör hela albumet The Circle, som albumet heter. Så det är ju det stora nu i höst, och då kommer vi till Vasateatern, Stora Teatern i Göteborg och Malmö Live i Malmö. Och sen blir det lite Askersund kommer vi till, och Kungsbacka bland annat. Så det är den stora grejen i höst, turnén där. Och sen får vi se vad framtiden har i sitt sköte. Så att säga. Men mer musik ska släppas och så. Men nu är det full fokus på turnén.
Då hoppas jag att det finns någon plats ledig i Göteborg, för då ska jag naturligtvis komma och titta på dig.
Det finns det.
Underbart, Andreas. Och till er lyssnare så ska ni självklart också gå och hänga på och titta på de här ställena som Andreas nu nämnde.
Ja, och biljetter hittar ni på mitt Instagram-konto eller på allthingslive.se. Där kan ni googla runt och där finns biljetter.
Grymt. Mm. Då kommer en annan fråga som lyder hur dina morgonrutiner ser ut. För de är jag lite nyfiken på.
Ja du, de varierar ju lite på, beroende på hur natten har varit. Vilka barn som har sprungit till vilka sängar och det är väldigt mycket spring på nätterna fortfarande. Men låt oss säga att det har varit en okej natt, då vaknar jag vid 6. Så går jag upp och sätter på kaffe och äter frukost och sen börjar barnen komma upp och till sist min fru då som kommer sist alltid. Det är min morgonrutin och sen är det liksom lite tv och kolla nyheter och sen ska en till förskola, en ska till skola. Och sen ska ju då frun till jobbet och då är jag själv hemma som vanligt och går runt och tänker, jaha, vad ska jag göra idag då? Om jag inte då är ute och spelar eller gör något så, inte har något sådana här grejer till exempel. Jag drömmer ju om att alltid få vara med i en podcast, för det här jag tycker är kul. Eller att jag sitter i studion och skriver och så, men ibland går det ju perioder där jag inte gör någonting på dagarna. Så då måste jag ju driva mig själv och det är jag usel på. Ibland kommer jag in i perioder där jag liksom, då måste jag skriva ner det här ska du göra idag och då funkar det. Har jag inte gjort det, då vet jag att imorgon kommer bli hemskt för mig. Jag kommer bara gå runt och titta, aha, vad ska jag göra? Jag blir som ett mähä nästan.
Så men du, det jag fiskade efter det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
Enormt.
Ja, och snusen antar jag.
Ja, snus och kaffe.
Ja.
Baksnus om frun har dragit tidigt till jobbet. Annars är det bara glömma.
Ja, då är det blöja som gäller.
Ja, lite så.
Ja.
Nej, det är vi faktiskt färdiga med nu, blöja.
Ja, jag tänkte på snusblöja.
Jaha. Ja.
Portionssnus.
Ja, såklart.
Men du, jag tänkte att jag ska också få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och då är det nämligen med en mugg, två låtar och en kändis. Och givetvis så har vi också ditt namn ingraverat. Och den tänker jag att jag ska räcka över till dig.
Den var ju väldigt fin. Tackar. Två låtar och en kändis. Väldigt fin.
Ja.
Mycket trevligt.
Den hoppas jag att du ska behålla som ett trevligt minne ifrån den här fantastiska poddstunden. Men innan vi avslutar detta avsnittet med dig, Andreas, så är det också så här att vi ska avsluta med en av dina låtar.
Ja.
Och då är frågan om vilken låt du tycker att vi ska ge lyssnarna här nu på slutet.
Ja, och då har jag valt en låt som är en av mina favoriter faktiskt från senaste albumet. Som har fått en viktigare roll än vad planen var med den här låten. Och det är låten Autumn Leaves som jag dedikerat till min kära mormor.
Mm. Hur kom den till?
Nej, men den kom till under tiden jag och Jörgen Elofsson gjorde albumet. Och jag minns att det här var en låt som jag hörde väldigt tidigt in i vårt samarbete och som vi satt och lyssnade på och som Jörgen jobbade med. Och jag kände att det här är en fantastisk låt. Den här måste jag bara få lägga min sång på. För den berörde mig på så många sätt och vis. Jag tror jag kan delvis tankar efter när min pappa gick bort och sådär. Och sen så tog det nästan ett år innan vi spelade in den låten. Och sen var det faktiskt så att min mormor gick bort i april. Och hon fick aldrig höra den här plattan som jag släppte i april. Så att just den här låten blev en... Och det som hör till varför det blev en stark koppling till det var att jag hade ett konsert i Lindesberg. Det är stora arenaspelning där som de gör varje år. Och jag kom dit dagen innan och repeterade. Och när det väl klockan 9 på morgonen dagen efter konsertdagen, då ringde min mamma och berättade att mormor hade gått bort. Och jag skulle göra den här låten på kvällen. Så det blev väldigt en speciell grej faktiskt. Och efter det så blev den här låten en koppling till det.
Ja, det var ju fint.
Ja.
Du, då tycker jag vi tar och kör låten.
Ja, Autumn Leaves.
Med Andreas Weise. Och till er kära lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni lyssnar klart på den låten. Och vem som sitter framför mig nästa gång, det återstår ännu att se. Men tack för er uppmärksamhet. Vi hörs på nytt. Hej då!
Hej då!
autumn leaves hanging from a tree. That is all I'll ever be. Everything is coming to an end, and so are we. I can't believe that you're no longer here. Don't know what I should do. These autumn nights, places we have been, reminding me of you. We fall to the ground as leaves without sound, have nowhere to go when you're not around. I'll be smiling again, I'll be fine in the end, but it won't be the same, it won't be the same without you. On my own, but my life is set on pause. 'Cause you and me, the best I ever know, and you're all I'm thinking of. We fall to the ground as leaves without sound, have nowhere to go when you're not around. I'll be smiling again, I'll be fine in the end, but it won't be the same, it won't be the same without you. Oh, without you. Sound, have nowhere to go when you're not around. I'll be smiling again, I'll be fine in the air, but it won't be the same.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.